when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag häromåret fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var typisk en situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Reklam och samarbete med livförsäkringsbolaget Allmänna Enke och Pupillkassan.
Ja, idag, jag har ju nördat på livförsäkringar i forumet nu ett tag.
Du har gjort i flera år, ja.
Okej, okay. Men det var ju framförallt sen jag kom hem från USA, där man pratade mycket om liksom försäkringsbehovet och de hade ett annat angreppssätt kring försäkringar, att liksom hur man ska tänka och resonera. Så vi har bjudit in då Niklas Fredriksson som är då vd på Allmänna Enke på Pillkassan, där vi har haft försäkringar i nu mer än 10 år själva, som också brukar kallas så här nördarnas försäkringsbolag. Så att idag, detta avsnittet blir väldigt mycket så här, när ska man ha en livförsäkring? Kring vem borde ha en livförsäkring, vilka är de vanligaste misstagen, vad ska man tänka på i olika situationer. Vi hade till och med en situation som han inte hade tänkt på, då det är viktigt med livförsäkring. Vi pratar även hur ska man tänka kring belopp, när behöver man inte det och liknande. Så att detta är verkligen, påstår jag, så här, värt att lyssna på, för att ett, kolla, behöver du, hamnar du i någon av kategorierna? Två, har du en livförsäkring så är det väsentligt, så här, har du tänkt rätt? Har du liksom uppfyllt det? Och också så här, om jag inte behöver det. Och vi pratar också, jämför deras livförsäkring som är väldigt, väldigt annorlunda mot alla andra försäkringsbolag. Så att det är dagens avsnitt, och sen kommer där i veckan ett bonusavsnitt där vi har tagit ett antal läsarfrågor. Så här, hej, jag heter Amanda, jag är 35 år gammal, hur ska vi tänka? Och så ligger det också ett sånt här litet nördavsnitt på forumet där vi har gjort den här jämförelsen mellan då allmänna enkel på Pilkassan och de vanliga livförsäkringsbolagen, för att det går inte bara att jämföra rakt upp och ner. Utan
ja, ni har gjort det lite mer matematiskt.
Vi har gjort det matematiskt och med Excel. Mm. Så att jag skulle säga så här, lyssna först på detta, sen kan du titta på Excelen och lyssna på de här frågorna. Men jag tänker att vi gör det inte svårare än så här, utan vi släpper på Niklas och sen har han också lovat svara på frågor i forumet i efterhand. Så att som vanligt så tänker jag att det är i forumet det händer efter avsnittet.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Varmt välkommen Niklas Fredriksson. Du har ju en lång bakgrund i försäkringsbranschen från Swedbank, Nordea, Danica, Skandia. Och nu är du vd på Allmänna NK på Pilkassan som jag tror är så här, nog ett av Sveriges minsta och liksom mest okända försäkringsbolag. Mm. Men samtidigt också ett av de äldsta och kanske lite annorlunda. Så varmt välkommen.
Tack så mycket.
Är det något du vill lägga till?
Nej, jag tycker att du fick med ganska mycket där. Ja.
Och jag tycker detta är lite, lite roligt faktiskt, för att normalt sett så ibland så bjuder vi in så här vd:ar eller grundare och så var så här, nej, jag är inte grundare till Enkan utan ni startade 1740, eller hur? Mm. Och det var ju lite roligt för då skrev Vesuvio också så här, alltså om grundaren hade kommit på besök, det hade varit det bästa avsnittet.
Ja, det hade varit ett väldigt, väldigt speciellt avsnitt. Vesuvio i fordomet.
Ja, men exakt. Mm. Men kan du inte ge en bakgrund? Kort liksom så här, historien till Enkan.
Historien till Enkan, ja. Backar till 1740. Anders Lissander, som är vår liksom kompågrundare då. Ja. Han började jobba i statens tjänst. Och när du började jobba i statens tjänst på 1700-talet, då fick du en livslång lön. Mm. Och han hade blivit enkeman efter hans första fru hade gått bort i barnsäng. Och insåg, ja men nästa gång så kanske jag som går bort. Och då kommer min nya fru och mina barn inte har någon inkomst. Och då gick han samman med ett hundratal andra och sa vi måste skydda oss tillsammans på samma sätt som man gör med fastigheter. Och då la man pengarna i en skattkista, en kista som vi har fortfarande på kontoret idag.
Ja, så det är bokstavligt talat en kista?
Ja, det är en bokstavligt, det är en fysisk kista. Ja. Och där la man då pengar och enligt en speciell beräkningsmetod för att se och göra det här. Och på den tiden då så startades det flera NQP-pillkassor. Det fanns för olika skrån för präster, för militärer och lite sådana som hade samma behov. Och några av de här kassorna räknade fel och försvann. Och några lyckades komma vidare och vi är det enda NKP-pillkassan som finns kvar idag.
Ja. Men du, är det sant också så här att jag läste någonstans så här att Bellman, Carl Michael Bellman, han sökte jobb hos er och han fick inte det?
Nej, för att vi hade haft en ekonomiansvarig som hade varit lite slarvig med pengarna i den här kistan. Så då sökte man en ny ekonomiansvarig och Carl Michael Bellman sökte jobbet. Och då tyckte man att man behövde gå i borgen då för att liksom säkerställa det här. Och det var ingen som ville göra det för honom. Så han fick jobb på Riksbanken istället.
Ja. Men alltså, funkade det här systemet då på 1700-talet var det va?
Ja.
Med att man la en liten del av sin lön i den här kistan, eller vet du hur det
fungerade? Nej, jag vet inte, utan man experimenterade med liksom olika varianter för att se, för man kunde ju liksom inte räkna på den här risken att dö, var den ena delen, och sen så var det ju också man la in tillgångar på olika sätt, pengar hade ju liksom inte kommit igång på det sättet då. Det var ju egentligen med spinning igen lite senare som man började liksom den nya ekonomin påbörjades liksom. Så man pratar om, det är ju liksom ekonomins begynnelse det här.
Ja.
Den moderna ekonomin.
Ja, det låter jättespännande.
Ja. Men du, jag tänker också så här, vi hade i forumet när jag skrev att du skulle komma, så blev det ju så här mycket diskussion och så här, bara så här, pupillkassan. Ja. Vad betyder det?
Ja, men änkor vet ju alla vad det är.
Ja. Ja,
så det var änkor och föräldralösa barn, alltså barn som blev föräldralösa, det var det man skulle skydda. Och föräldralösa barn på 1700-tal svenska hette pupill. Så vi skyddar barnen och änkorna.
Ja.
Så det har ingenting med öga och ögonförsäkring att göra, men det har ju ett släktskap med pupil på engelskan, kan man ju säga, liksom på det sättet.
Precis. Nej, för det var roligt att diskussionen i forumet var såhär, det betyder myndling, och sen var såhär, men vad betyder myndling? Liksom så här. Men jag tänker såhär, vi ska alldeles strax börja hoppa in och prata om det här med livförsäkringar som är er grej, men ni brukar ju kallas för nördarnas försäkringsbolag. Kan du inte utveckla och ge lite så här, vad är hisspitchen på liksom 60 sekunder?
Ett vanligt livförsäkringsbolag ger ju garanti på utfallande belopp. Det gör vi också. Det vill säga att har du försäkrat dig för 1 miljon så betalar man ut 1 miljon. Och det är ju det som vi ligger under Finansinspektionens skydd att göra. Vi har en garanti till, och det är att premien inte blir högre i takt med att du blir äldre. Det blir ju de flesta andra försäkringar blir dyrare i takt med att du blir äldre. Så det är en garanti till. När du investerar premien sen hos oss så genereras det då ett överskott, och allt det överskott betalar vi tillbaka till kunden. Det är inte garanterat, men det är ju det som är ända från 1700-talet, så är vi helt ömsesidiga. Vi ägs av våra kunder, det finns ingen annan som tar del av oss. Så att det är de här tre delarna som är unika för oss. Och går man in och bara tittar på en garantimoment så kan det uppfattas som att vi är dyra. Men då kanske man glömmer bort de andra två beståndsdelarna. Mm. Och det är väl då kopplat till nördarna som kanske orkar titta på alla tre.
Nej, för att vi upptäckte er, alltså det, jag tror det var så här 2010 eller något sånt. Det var ett berömt utskick från Spiltan av Per H. Börjesson som gjorde det. Och jag tror att han skrev så här, men här är en försäkring så här. Alltså, om du dör så betalas det ut pengar, men om du inte dör så får du kanske också tillbaka en summa pengar. Och för mig var det så här, wow! Och det ska vi också prata om.
Men det blir lite som ett sparande åt den på något vis.
Ja,
vi kanske kan gå igenom detaljerna
lite mer. Till det. Men jag tänker faktiskt att vi ska börja liksom ett steg innan det. Mm. Och det är så här, vem tycker du borde lyssna extra noga idag? Alltså så här, vem behöver en livförsäkring?
Ja, men vi har gjort statistiska undersökningar både här och där jag varit tidigare, och vi vet att ungefär en tredjedel av alla familjer, oavsett hur de ser ut, behöver hamnar i en ekonomisk svår situation om den ena familjeförsörjningen försvinner. Någonstans där är målgruppen, och de flesta som har barn har ett skyddsbehov på något sätt. Mm. Och vi vet att det som du får från staten och det från din tjänstepension är ett gott skydd, men det kanske inte är tillräckligt skydd för att du ska kunna klara av det och bo kvar i bostaden. Och vi vet, som tiderna är just nu, så är det ju jättemånga hus och bostadsrätter ute på Hemnet som inte liksom, försäljningar tar längre tid. Och om du då sitter i en sorgeprocess och behöver paniksälja, så känns det inget bra.
Nej, och detta är så här, vi har haft mycket diskussion på forumet om livförsäkring, och det var en anledning varför jag ville bjuda in dig. För att jag har ju varit med om detta, att min pappa dog när jag var 13 år gammal och han var 49. Mm. Och då vet jag så här att liksom mamma hade en tuff ekonomisk situation, visste inte om vi skulle bo kvar i huset. Mm. Och det var ju så här sjukt mycket att sätta sig in i, plus den ekonomiska stressen, plus den känslomässiga biten. Mm. Så att jag tänker att ibland så vill man gärna inte tänka på det här med liv. Men jag tänker så här, att du skrev till mig, för att fråga så här, vad är den statistiska risken? Och då skrev du så här, att jag tror att för att dö innan 60 års ålder som 35-åring, då är det ungefär 2%. Mm. Och sen skrev du också så här, att en av 50 avlider före 60, och det drabbar en av 25 familjer. Mm. Stämmer det ungefär?
Ja, det stämmer ungefär. Ja. Ja.
Och då tänker jag ändå så här, att vi brukar ha kanske 25 000, mellan 25 och 50 000 som lyssnar på det här. Mm. Då tänker jag så här, alltså då är det ändå 1000 familjer som kommer drabbas av det här. Mm. Och det har vi liksom, vi kommer att prata om det också, att vi har ganska många liksom citat från följare till exempel, att från Maria Gudé som skrev så här, såklart att man har en livförsäkring, min man dog mitt i livet och försäkringen räddade mig. Men jag tänker faktiskt vara en grej till här. Vi har i forumet Bronkokid, och han skrev så här, vem borde ha en livförsäkring? Så skrev han så här, den som lever på marginalen, där kan en livförsäkring göra en stor skillnad om liksom en trillar bort. för att, och då skriver han så här, att prioritera då den här försäkringspremien är av ytterst vikt för då till exempel högt skuldsatta barnfamiljer. Mm. Alltså att om man har en hög skuldsätt till exempel på boendet. Och han var så pass tuff att han var så här, man får helt enkelt hitta den här besparingen någonstans. Att dra in på någon fika på stan, dra in på någon liter bensin eller att liksom strypa någon betaltjänst. Att han som jobbat också med försäkringar, som du har sagt, detta är jätteviktigt. Håller du med?
Ja, jag håller helt med. Och man pratar ju om, beroende på liksom vilket skydd man ska ha, det handlar om att gå på bio en gång mindre kanske, eller det är liksom det som står mot det andra. Sen är det ju det här att unga familjer ska ju ha en positiv syn på framtiden och på ekonomin. Man ska ju inte gå kring och tänka på död om man ska liksom vara på det sättet. Och det är ju därför man också kanske belånar sig. Man köper det här huset man har drömt om och här ska vi bo. Och det är ju den tanken man ska ha. Och den här försäkringen är ju till för det här absolut värsta som inte får inträffa. Ja. Om det inträffar så säkrar man ju familjens fortlevnad. Ja.
Så att jag har liksom så här sammanfattat liksom lite våra diskussioner och forumet. Så att där var några situationer. Så jag testar en massa grejer så får du säga bu eller bä.
Mm.
Men där var till exempel så här, Emily Julia på Instagram, hon skrev så här: när man har ett ekonomiskt ansvar mot någon, och så skriver hon så här: jag skaffade faktiskt en idag, jag har inte sett behovet tidigare, men jag vill inte lägga en börda på mina nära och kära om man skulle gå bort.
Mm.
Kan man tänka på det som så här att okej, om jag har ett ansvar för någon, att det är någon är beroende av mig?
Ja, men det är ju per automatik om man skaffar barn och har barn, så är ju de beroende av en och beroende av ens inkomst på olika sätt. Och sen så oftast idag så är man ju ganska jämn i inkomster, men man är ju sårbar, för de flesta idag är ju beroende av två inkomster för att få familjen att snurra.
Men precis, för det tänker jag att, alltså så här, för mig är ju så här, pitchen för en livförsäkring då, det är så här, alltså så här, om jag dör så Karo kommer ju stå kvar med alla utgifterna, alla kostnader kommer vara kvar, kanske minus mina sladdar och kanske lite mat, men annars kommer det vara samma, men halva inkomsten, alltså min lön försvinner ju. Sen finns det ju, som vi kommer att prata om, lite omställningspension och sånt, men den är ju högst begränsad. Och då tänker jag liksom så här att, nej, men jag vill ju att ni ska kunna bo kvar i huset, och det var också en sån här att just man vill ge en möjlighet, eller ställa sig frågan så här: har mina efterlevande råd att bo kvar om jag skulle dö?
Mm.
För där tänker jag också så här, att bara om jag får citera någon som skriver på Instagram också så här: jag önskar att vi hade haft livförsäkring på bolånet. Min man dog mitt i livet i år och det blev knökigt, det skriver Gångsa. Och sen Sara Hofeld skriver så här: jag har jobbat på bank i 10 år och jag tycker det är en självklarhet. Min man har en livförsäkring, dyr som 17 då han är mycket äldre. Men jag och barnen har inte en chans att bo kvar i vårt boende om han går bort. Och jag tror att det är kanske en sån grej som många inte tänker på.
Mm.
När skaffar du din första livförsäkring, John? Kommer du ihåg?
Nej, men jag tror att det var, alltså jag tror att det var så här 2010-12.
Men du var inte student då i alla fall?
Nej, jag var inte student.
Och hade inga barn?
Nej. Behöver man så här, när behöver man inte en livförsäkring?
Ja, men det är väl någon gång kanske när man kommer, om man säger när barnen börjar flytta hemifrån och om man har en god ekonomisk situation. Men samtidigt så kanske man behöver även då, om man har ett bra kapital i pensionskapital och annat sparande, så kanske man ändå behöver en hjälp i den här övergångsfasen. För det är ju inte bara lån som ska betalas, utan det kanske andra kostnader, och innan man har ställt om sitt liv så kan det ta en tid. Så man är liksom en omställningspuff, tror jag ganska många behöver ganska långt upp i åldrarna.
Men ska vi ta det? Alltså så här, för hur funkar det? Eller så här är min upplevelse att det funkar. Att om jag dör och vi inte har den här livförsäkringen så får man en omställningspension av pensionsmedel. Kan du säga någonting om den här omställningspensionen?
Ja, det finns ju vissa förutsättningar för att man ska vara gift ett visst antal och beroende på om man har barn och inte sådär. Men normalt sett så utgår den då under ett års tid. Ja. Och den är halva den pension som man skulle få från pensionsmyndigheten ja. Om man hade levt.
Vi kommer att länka till den, men, men när jag kollar på så här SPF seniorerna och då tror jag att de skrev att medlet eller snittet i den omställningspension som betalades ut var 8 500 kronor innan skatt. Så det är också viktigt att...
Man månad i ett år.
Ja, i ett år. Och sen precis som du säger, lite beroende om man har barn så kan det förlängas till barnet är 12 år och sen är det en massa sådana här regler. Och sen kan det också falla ut typ barnpension om man har barn. Och då var det snittet, tror jag, var 3 000 kronor i månaden innan skatt.
Ja, just det. Det är den här basen, 30% ungefär av den basen. Liksom. Så det är...
Så att det är ju inte... liksom supermycket pengar. Sen tror jag också så att vi har ju pratat om det innan med att de 9 av 10 personer i Sverige jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Och de flesta i kollektivavtalen så ingår det här med som kallas för TGL, tjänstegrupplivförsäkring. Så att det kan man utgå från att nästan alla har det via arbetsgivaren som har ett jobb och som är kollektivavtalsanslutna.
Om man har ett kollektivavtal på sitt arbetsplats så ja. Men vi har fortfarande en ganska stor grupp med småföretagare, egenföretagare. Och då ska man ju börja prata om pension och de delarna också. Och där vet vi att det är många som är...
Inte har det.
Många
av våra kompisar som har företag, jag brukar vara så här, har du TGL? Och de bara tittar på mig som ett stort frågetecken. Och vi kan ta det sen separat. Men den ger, så också beroende på åldrar och massa villkor, men man kan utgå så här, innan 55 års ålder så ger den ungefär 300 000 kronor, 315 000. Och jag tror det är 6 prisbasbelopp. Och sen trappas det ner till 64 års ålder. Och så är det en viss utbetalning till barnen också, som jag tror upp till, är barnen under 17 så är det 115 000, något sånt, ett och ett halvt prisbasbelopp.
Alltså per barn då?
Ja, precis. Så att där kommer, och detta vet jag ju, så detta var ju det min mamma fick också när min pappa gick bort. Men han hade ingen annan livsäkring. Och det kan ju rädda en del, men när jag har gjort beräkningar i forumet och tittat på liksom Excel, så upplever jag så här att målet för staten var att det ska vara ungefär ett års omställning. Och det är ungefär vad de här räcker till. Knappt 8-9 månader. Sen behöver man på de här 8-9 månaderna ha ställt om livet. Och jag vet inte så här om folk klarar det.
Om man hinner det. Flytta kanske till ett mindre boende, billigare boende.
Ja,
ställa om allt annat vad man nu har. Jag vet inte vad det kan vara. Om man äger saker ihop. Som kostar pengar och så.
Och sen så beroende också på vad är det för inkomstnivå man har haft tidigare. För det här, den här inkomstnivån som vi pratar om här, det är ju inte för om du tjänar lite mer liksom. För jag menar, det är ju 8-10 000 extra i månaden är ju inte så mycket pengar för om du har legat på en högre lön.
Exakt. Om man har haft utgifter i paritet med det.
Precis. Och sen har de flesta också som jobbar, som är kollektivavtalsanslutna och som företagare ofta missar, och detta vet jag också i forumet, många protesterar ibland mot när jag säger, men tjänstepension, att de flesta tjänstepensioner i Sverige har ett så kallat, det heter väl återbetalningsskydd.
Ja.
Kan du förklara liksom, hur funkar det när man dör om man har en tjänstepension?
Ja, det är ju egentligen ett försäkringsmoment, så i princip så är det kapitalet plus 1% som betalas ut. Så beroende på hur mycket kapital man har i sin intjänade tjänstepension så delas det upp och betalas ut månadsvis i 5 år. Det är det normala. Ja.
Är det normalt? Kan man styra det? För det hade vi en diskussion. Kan man alltså, om jag skulle dö och jag har, säg, 100 000 i min tjänstepension, kan Caroline bestämma att det ska betalas ut på 20 år eller det kommer bli på 5 år?
Det är lite grann olika beroende på vad det är för bolag och hur villkoren ser ut där.
Okay.
Men det normala är att det betalas ut under 5 år.
Ja. Så att det läggs ju också på den här omställningspensionen med omställningspension och barnpensionen. Så att där kan det också vara så här att jag tror att det var Bronco Kid som också verkar väldigt insatt och jobbat med försäkringen. Han skrev också att det är många inte tänker på, man tänker så här, ja men där är 1 miljon i tjänstepensionen. Men då sa han så här, men den har en latent skatteskuld. För att den ska ju beskattas när du får ut en vanlig livförsäkring till exempel från er. Den är ju skattefri. Medan alla de här andra beskattas ju med mellan 30-50%. För att om du har en lön på sig för 37 000 som är snittet i Sverige. Sen får du på barnpension, omställningspensionen på 8 000 och tjänstepension på 5 000. Ja, då hamnar du ju över statlig skatt.
Mm.
Också.
Men vilka var det nu vi hade här?
Omställningspension från staten 12 månader, ungefär 8 500. Barnpension, går den till föräldern eller går den till barnet direkt? Det vet vi inte.
Nej, men det går till om föräldern och vårdnadshavare
så går den till, så går det till. Och den snittet, alltså om man så här, det går aldrig att säga så här, vad kommer du få ut? Det måste man kolla på villkoren. Men snittet i Sverige är ungefär 3 000 kronor per barn. Innan skatt. Mm. Och sen kommer tjänstepensionen ovanpå det per månad och sen en TGL då, den här tjänstegruppliv på mellan 50 och 300 000. Mm. Så det kan ju låta så mycket.
Ja, men det är det att det blir ju inte det.
Det blir ju, eller så här, det ger, jag skulle säga så här, räknat det ger 6-12 månaders omställningsperiod.
Ja.
Mm. Men, där är vissa män i det här som är så här, jag tror är jätteviktiga. Och ett av de stora liksom, misstagen som många gör utan att tänka på det, det är särkullbarn. Så kan du säga någonting mer om liksom, så här, särkullbarn och den påverkan det har?
Ja, men och det är ju det här med att särkullbarn och sambo skulle jag vilja lägga till.
Ja.
För att gifta, där ärver man ju varandra och om man inte har särkullbarn så är det ju den respektive som tar över all ekonomi liksom på det sättet.
Och särkullbarn det är alltså barn från ett annat förhållande än den man är gift med eller bor med i dagsläget.
Ja, precis. Mm. Ja. Och det barnet, särkullbarnet, har ju rätt att få ut arvet efter sin mamma eller pappa direkt och behöver inte vänta på att pappans nya fru ska gå bort innan man får ut arvet. Och det vill säga att där måste barnet få ut sina grejer direkt. Och äger då makarna allting tillsammans och är gifta och har kanske bara tillgångar i form av ett hus och bolån på det, då måste den efterlevande lösa ut särkullbarnet från huset för att kunna bo kvar i huset.
Mm. Och detta är skitviktigt. För att detta så här, för återigen i forumet och vi kommer ha en länk där, så har jag gjort olika så här scenarion. Och det där kan ju sabba för sig att vi har då ett hus och det är värt 2 miljoner. Jag äger 50%, så jag har en förmögenhet på en miljon. Och sen har jag 2 barn, ett som vi har gemensamt och ett särkullbarn. Ja, men då har ju det barnet då utan testamentet sätta rätt till 500 000. Och då ska ju det barnet ha den där 500 000 direkt. Och då är vi direkt över att skulle du då betala det, ja då räcker ju inte den där TGL-en till. De där 315 000 du får engångsbetalning, de försvinner ju direkt.
Mm.
Så att jag brukar ju säga, och detta har jag liksom hört i forumet historier där folk har fått sälja boendet. Så jag brukar ju nästan säga så här att har man särkullbarn, ja men då är livförsäkring, alltså det banne mig obligatoriskt.
Mm. Mm.
Håller du med?
Helt, ja. Särkullbarn och jag skulle säga livförsäkring och ett testamente.
Ja. Säg någonting mer om testamente. Varför då?
Ja, men för att där har du ju möjlighet också att säga okej, okay, ska särkullbarnet ha ut allting? För du har ju alltid ett arv, men sen så har du rätt till laglott som barn. Mm. Det vill säga att föräldrarna har rätt att, så att säga, innehålla halva arvet. Mm. Och testamentera det till någon annan eller liksom hålla inne det tills den nya respektiven har gått bort eller någonting sånt. Och testamentet kan ju då styra mer hur det här ser ut. Så att säga.
Ja. Precis. Och där kan man också säga så här, alltså där, det är myt att man i Sverige kan göra någon arvslös. Det går inte. Så att barnet har alltid rätt till minst halva värdet av det som det skulle ha fått. Sen blandar jag alltid ihop arvslott och laglott. Så jag vågar aldrig säga vilket som är vilket.
Nej.
Bra, du sa någonting också om sambo. Mm. För att om vi är sambos, där kan det också vara viktigt för att, om jag förstått det rätt här, nu får du rätta mig om jag har fel. Men om vi är sambos och jag dör så ärver inte du automatiskt, utan då går det till mina föräldrar eller mitt syskon eller någon annan.
Mm.
Är det inte så det funkar?
Det är så det funkar, ja.
Ja. Så att där är det också viktigt att till exempel om man tecknar en livförsäkring, behöver man ändra förmånsförordnandet. Så om jag och Karus inte skulle vara gifta utan vi är sambos och jag tecknar en livförsäkring och jag dör, går den då till Karu?
Om du har skrivit i första hand standardförordnare, make, partner, sambo, okay, då går det till den som du är skriven på samma adress som är sambo, så att säga. Så då reglerar det. Men jag tycker sambos, det är obligatoriskt när man äger saker ihop, att man ska skriva ett samboavtal och testamente för att reglera det här. Så att man inte står här och blir delägare i en bostad tillsammans med sina före detta svärföräldrar.
Ja, det låter traumatiskt.
Nej, men detta är lite roligt, för att jag hade ju en mentor för många år sedan och han var ju alltså innan vi var gifta. Så var han så här, jag förstår, alltså ni måste vara rika. Jag var så här, då var vi fattiga studenter, och jag var så här, jag fattade aldrig vad han sa. Johanna, jo, men så mycket pengar ni måste lägga på juristkostnader. Jag bara, vad menar du? Nej, men genom att ni inte är gifta, för ni måste ju ha massa samboavtal och reglera massa saker som blir gratis när ni har gift er.
Det var så han försökte säga att vi borde gifta oss.
Väldigt så här, försökte prata in i min värld. Där någon också så här, en annan situation då det kom fram i forumet, man skulle ha livförsäkring. Stor skillnad i inkomst i hushållet. Håller du med?
Ja, men den här obalansen, det gör ju att en är mer beroende av den andra på det sättet. För sannolikt så har du utgifterna ihop, men det är kanske en som bidrar i högre utsträckning. Och det där kan ju vara också temporärt under tiden man har småbarn, och det är någon som har varit mer föräldraledig och lite sådana.
Någon pluggar kanske.
Och där hade vi också Tejis resa på Instagram. Hon skriver så här: min man dog förra året, ingen livförsäkring, blev ensam med våra barn. En livförsäkring hade helt klart underlättat. Så här, det känns som att det är mycket kvinnor som skriver. Är det mycket vanligare att män dör?
Nej, det är väl, jo, män dör i den här statistiken 2%, så är det lite högre risk för män att dö än kvinnor. Så är det. Men det är inte jättestor skillnad. Det är någon.
Men är det med åldern då? Alltså, ju äldre man blir, är det större risk då att lite större risk att män dör, eller vad är det vi pratar om nu?
Ja, men vi pratar om vi skulle ha 2% så kanske det är 2,3% risk för män och 1,7% risk för kvinnor att dö före 60 års ålder.
För jag upplever många av dem som har svarat är ju kvinnor. Så det var det mest därför. Men sen var det en lite annorlunda grej som också skrev i forumet, Bronkokrid. Han skrev så här: dessutom äger jag en livförsäkring på en bekant som är skyldig mig en stor summa pengar. Om han skulle dö i sjukdom eller olycka innan han hinner betala av skulden, så slipper jag besvära hans hustru med ekonomiska krav, utan utfallande belopp från livförsäkringen tillfaller mig som försäkringstagare. Och istället för ränta får han betala mig en premie på genom att swisha mig några hundra per månad, en förmånlig deal för honom.
Det här var ju helt genialiskt.
Jag har aldrig hört om det. Men det påminner ju lite grann om när du driver bolag ihop som kompanjoner. Då har du ju oftast en kompanjonslösning. Men jag har aldrig hört det här med privata skulder. Men det är ju...
Ja, för mig var det också
såhär, jättebra.
Briljant.
Men tänkt efter. Alltså.
Nej, men han skriver sen i en annan kommentar också så här: jag har ju sålt tusentals livförsäkringar och konstruerat egna för mig och min hustru, och jag tycker att livförsäkring är först och främst en skön huvudkudde, god nattsömn för den ekonomiskt svagare parten, och att slippa ställas inför svåra ekonomiska frågeställningar kring arbete, bostad, skolgång för barn i en redan tuff livssituation, det är absolut värt någon hundring i månaden när man är ung. Så att vi gör så här, tumme upp till Bronkokid.
Verkligen.
Bra.
Ett annat sånt här specialfall som kom upp i forumet: om man är ensamstående med barn, behöver man en livförsäkring då? Vad tycker du?
Ja, det gör jag. Jag hade faktiskt ett möte med en tjej som hade skaffat barn på egen hand, och vi pratade om livförsäkring och just det här dels skydda sitt barn, och sen också tänka till, hur vill jag att mitt barn ska bli omhändertagen om det händer mig någonting? Och jag tror den gruppen av personer som är ensamstående barn kanske tänker extra mycket på det, för då är det ju verkligen en beroendeställning. Och dels ha en livförsäkring som täcker upp för barnet, men kanske också ett skydd till den som man har tänkt ska ta hand bli ny vårdnadshavare, om den personen eller om det är ett syskon eller med familj som kanske behöver flytta för att behöva lite större eller liksom känna att jag lämnar inte över en börda utan jag lämnar över en gåva med mitt barn till den familjen, men då får de med sig en slant så att de kan.
Ja. Men hur menar du då att man kan parera? Man kan ha livförsäkringen på sig själv då, som faller ut i barnet.
Ja. Ja, barnet blir förmånstagare.
Men också att den som tar hand om, låt oss säga att det är en syster som tar hand om barnet om man skulle gå bort. Hur ska systern då?
Fast det är barnet som får pengarna.
Barnet får pengarna.
Och sen så gissar jag, så du får rätta. Men när min pappa dog så fick vi ju de här 100 000 från TGL:en. Och då hamnade ju de hos en överförmyndare. Så att min mamma fick ju inte styra de pengarna, utan hon behövde skicka en ansökan till den här överförmyndaren som godkände så här, ja men nu får du använda de här pengarna. För att överförmyndarens uppgift är ju att skydda barnet som inte är 18 och se till att pengarna används i linje med vad som gagnar barnet. Är det hyfsat rätt?
Ja, det är hyfsat rätt. Men det som vi ofta gör när vi får den här frågan och hur man skulle göra, så skulle jag designa det på det sättet att jag skulle skapa en livförsäkring till barnet som faller ut månadsvis fram till barnet är typ 25 år. När man tycker att ja, men då borde de ha klarat igenom studier och kunna stå på egna ben. Och så säger jag, då får barnet 10 000 i månaden fram till de är 25. Sen gör jag en annan livförsäkring med kanske ett engångsbelopp att min syster ska få namngiven 1 000 000 kronor i händelse av mitt dödsfall. Så då är det ett förmånstagare, det är två olika försäkringar.
Ja, två olika försäkringar.
Och då går liksom, det går helt utanför förmånstagare, eller alltså överförmyndaren och alltihopa. Ja. Det går direkt till syrran. Och sen så kopplar man då kanske testamenten, önskan, hur man skulle vilja att det här ska se ut. Så att säga.
Ja, men det fattar. Ja, då hade jag absolut sovit gott om natten om jag hade varit i den situationen med det upplägget.
Jag tänker vi ska också prata sen om så här, hur ska man ta belopp och designa så att vi återkommer till det. Men jag tänker jag har två situationer till här. Det ena är, du nämnde ju det lite innan, men företagare. För att det är ändå ganska många som lyssnar som har eget företag eller har ägarintressen i företag. Hur kan man tänka? Vad är problemställningen? Varför är det viktigt? Och hur ska man tänka?
Ja, men om jag äger ett aktiebolag tillsammans med dig och så skulle det hända mig någonting. Det vill säga att då ärver ju min familj mina aktier. Och då blir du delägare tillsammans med min familj i bolaget. Och du kanske inte alls har lust att driva bolag tillsammans med min familj. Utan då först ett aktieägaravtal som reglerar att du har rätten att köpa mina aktier om det skulle hända mig någonting. Och sen så har vi livförsäkringar på varandra. Så att det faller ut en livförsäkring till dig så du har råd att lösa ut mina anhöriga från bolaget.
Och detta är jätteviktigt också med aktieägaravtalet. För annars kan de ju vägra sälja.
Ja.
Är du med? Vi kan få ut pengarna men de vill inte, men vi vill ha kvar. Så ska jag jobba i ett företag där 50% går till deras familj. Alltså så att det är stökigt. Kan man göra detta om man är fler? Man är tre stycken?
Ja, det är bara det att du behöver kanske... jag behöver en livförsäkring på dig och jag behöver en på Caroline och man behöver göra liksom en triangel på flera olika.
Ja. Är det något som företaget kan betala eller det betalar man privat eller hur funkar det?
Ofta så betalar företaget och sen om man då ska se till att de här pengarna kommer ut privat så blir premien förmånsbeskattad.
Okej. Okay. Ja. Sista scenariot här. Kommer också från Bronco Kid. Han har tänkt till här.
Ja.
FIRE. Ekonomisk frihet det här. Då skriver han också här. Likväl kan en livförsäkring vara värde när man slutat jobba vid 55. Och FIRE-kalkylen skulle kunna ställas på ända när man inte längre omfattas av försäkringar via arbetsgivare eller varit, man har aktivt tömt tjänstepensionerna. Och det var också ett scenario som jag inte har tänkt på.
Jag har hängt med riktigt i hur man ska få ut de pengarna.
Jo, men så här, jag provpratar. Så här. Nej, men och när man är ekonomiskt fri, då säger man så här, jag checkar ut från arbetslivet. Ja. Jag slutar jobba. Och vad många gör då, till exempel från 55 års ålder, då börjar man ta ut tjänstepensionen. Så att då har vi liksom av de där skydden man hade om man dog, så var ju tjänstepensionen ett av dem. Men då har man ju börjat nalla på den redan, så den är mindre. Mm. Den där TGL:en, den finns ju inte kvar, för jag är ju inte anställd längre.
Så då
var han så här, så att särskilt i en FIRE-situation, så var han så här, ja men livförsäkring blir ju viktigare i en sådan situation än...
För de efterlevande...
Ja, precis. För att om jag skulle dö då, och vi har redan levt på min tjänstepension i 5 år.
Mm, jag tänkte inte så långt, nej.
Ja.
Du bara, det här är jättebra. Jag fattar inte. Ja. Okej, men då är det klarare.
Ja. Mm. Bra. Jag vet att vi har pratat om det här nu, men om vi skulle då sammanfatta, så vilka är riskerna jag tar att inte ha en livförsäkring?
Ja, riskerna är ju att du lämnar dina nära och kära utan ett bra ekonomiskt skydd. Så att de inte bara behöver ta hand om sorgen, utan de behöver också kanske få ta hand om ett ekonomiskt problem.
Ja.
Att lämna dem med en ekonomisk kudde.
Ja, och precis. Och jag tänker så här, att man har inte råd att bo kvar. Mm. Kanske man behöver flytta på barnen, så att mitt i allt ska de byta skola. För man behöver flytta till ett annat område. Man kan inte bibehålla den levnadsstandarden. För det tänkte jag också på, för det var någon som skrev så här. Beyond Net Zero skrev så här, han håller inte alls med. Kan inte du skriva, Karo?
Jag kan läsa, ja. Förlåt. Jag kan läsa. Samhällets system och jobbens försäkringar täcker behoven väl. Vill man ge sin partner en extra miljon eller två för att man skulle dö, är det ett val man kan göra. Det är en lyx som majoriteten av svenska folket inte behöver. En relation bygger på att man vill leva tillsammans. Lite annorlunda tänkt att säkra miljoner till sin partner om man skulle dö. Då har man stora utgifter när man är i livet, tänker jag. Om det ska behövas en livförsäkring. Lev livet när det går, tänker jag mest.
Mm. Vad tänker du, Niklas? Så ska jag säga vad jag tänker.
Ja, men alla har ju sina syn på hur man vill göra. Och det där är ju en syn, absolut. Men jag tror att många, de flesta, vill känna en trygghet att de nära och kära kan bo kvar. Ja. Barnen ska inte behöva byta skola, att de ska göra det. Och samhällets skydd och de här tjänstepensionerna, för det första, alla har inte tjänstepension. Samhällets skydd räcker inte så långt för alla. Så att jag tror att vi säger ju det, att det är ungefär en tredjedel av alla familjer behöver det här skyddet, saknar det här skyddet idag. Ja.
Mm. Du är så diplomatisk. Jag tänker så, det här är någon som inte har varit med om att, om ett, ja, jag vet inte, som kanske inte kan tänka sig traumat det skulle kunna bli. men jag ska inte...
Nej, men jag,
säg vad du tänker, Jan.
Nej, men jag gillar ju Beyond Net Zero. Efter jag tycker han bidrar mycket i forumet. Och detta är, han belyser den andra liksom, för att sätta igång diskussionen och för att vi ska vässa våra argument. Sen vet jag också, han skriver ju själv också, jag har ett bolåneskydd. Så kan vi inte ta så här kort sidospår kring bolåneskydd? Mm. Vad är ett bolåneskydd? För det har vissa banker.
Ja, vissa banker, och det var fler banker som hade det förut. Och det var ju egentligen att du la ihop en livförsäkring med ditt bolån. Så att du trodde, om jag ska vara lite så här krass, att livförsäkringen ingick i bolånet. Men i själva verket så betalar ju du lite extra på räntan för att täcka det. Och sen de flesta av de skydden, de som finns kvar idag, de har en avtrappning också i takt med att du blir äldre. Så att det här skyddet minskar i takt med stigande ålder. Mm. Och det är ju egentligen samtidigt som den här normala livförsäkringspremien går upp, så minskar man istället försäkringsbeloppet.
Precis. Nej, och sen tänker jag också att, alltså om nu blir det högst anekdotiskt, men min upplevelse är att när någon, till exempel den ena parten, gått bort, det är ju inte så att, som till exempel vid en skilsmässa, att folk träffar någon annan ganska nära inpå. Alltså för att man ibland kan tänka så här, nej, men om jag dör så du får lösa det själv sen, och träffar du någon annan så har ni två inkomster.
Jaha, att man tänker att man löser det så.
Ja, men precis. Att, alltså, okay. Så att jag behöver inte ge
lyx. Nej, det är väl kanske inte direkt det man tänker att man, hur man ska lösa situationen. Nej. Alltså. Nej.
Så att jag tror också att det handlar väl om lite så här, var är man någonstans i sin relation? Att så här, om vi är till exempel så här, men vi är sambos, vi har träffats, vi har inga barn tillsammans.
Nej.
Så kanske det inte är, upplever jag, samma behov. Som ja, men när vi har varit gifta i ett antal år och vi har gemensamma barn. Så att jag vill liksom inte heller vara så att man måste alltid ha en livförsäkring, men jag tänker att man borde räkna på det. Och jag tror också, när jag ställde frågan i forumet, så var det så här, 7 av 10 har ju inte räknat på sitt
behov. Nej, men vad
behov.
Tänker du när du säger så att man borde räkna på det? Vad tänker du ska ingå i den kalkylen då?
Nej, men
alltså, vilka utgifter man har och hur tänka
så här, hur lång, till exempel om vi tar oss som exempel, så gjorde jag faktiskt det först nu. Det är lite pinsamt att erkänna. Men där jag satte mig ner och räknade, hur lång omställningsperiod vill jag ge dig?
Mm.
Och då kan man säga så här, vi har starten någonstans 6-12 månader. Ja, men då kan vi säga att ja, men jag vill att du ska ha omställningsperiod på 5 år. Mm. Eller på 10 år. Eller i extremfallet, jag som är nörd, jag var så här, jag räknar på vad skulle det kosta mig att försäkra att det inte skulle märkas ekonomiskt att jag har gått bort för resten av livet. Alltså i kombination med alla våra tillgångar etc.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Här är nörden alltså.
Ja, precis.
Ja.
Men det, vi kommer till det, det finns också i forumet. Hur ska man tänka kring belopp? För det är egentligen det vi är inne på nu. När det kommer någon till er och säger så här, okej, jag vill ha en livförsäkring. Hur ska jag tänka? Ska jag maxa och ta så mycket som möjligt? Eller hur är rekommendationen?
Men jag tror att man ska tänka, för det första så ska man tänka lite längre period, så att man inte bara tänker okej, vad har jag för behov just nu, utan också hur gamla är barnen, hur länge kommer jag ha ett behov av att ge dem ett skydd, och vad händer sen, vilket behov har jag då, utifrån det här med att tjänstepensionerna ökar i kapital, sparkvoten kanske går upp, och det, så man kanske också tänker att okej, nu under en period, en 10-årsperiod, så har jag, det finns ett större behov av livförsäkring, då kanske man har en nivå på den, och sen så under en längre period så kanske jag har ett längre skydd, och sen så någonstans längre fram här så börjar kapitalet på tjänstepension och sparande gå upp, så att då kanske jag klarar mig utan, så att man tänker kanske i 2-3 perioder om man är lite långsiktig.
Så kan jag säga att så tänker ingen.
Nej.
Okay. Så ja. Det där måste vi liksom...
Men jag tror att det är viktigt att man tänker liksom lite längre och inte bara här och nu och nästa år, utan lite det. Och så kommer till de här beloppen som jag läser i forumet och som många säger, ja men halva bolånet. Exakt. Ja, men det är ju inte bara halva kostnaden som är halva bolånet. För du har el, alltså titta på vad det kostar att ha ett hus eller en bostadsrätt, så har du ganska många kostnader som ligger kvar på samma nivå. Även om du löser bort halva lånet. Där behöver man nog titta till också. Så jag tycker det här halva bolånet, det är en sak. Men man kanske ska tänka på det här. Vad behöver jag för pengar för att kunna ställa om på 5 år eller på 10 år? Beroende på sin försörjningsbörda.
Nej, men jag håller helt med dig. För jag märkte också det här när jag började nörda i det här. Att jag har varit slarvig. Vi har varit exakt likadana så här. När vi hade en livförsäkring innan vi flyttade till huset. När vi flyttade till huset så höjde vi den till halva bolånet. Mm. Och sen så här nu, ett par år efter, så insåg jag så här, hur fan tänkte jag då? Och så insåg jag så här, nummer ett, jag har inte alls tänkt på det här som du sa, att det är en massa extra kostnader också som behöver täckas. Men sen var jag så här, varför inte hela? Alltså förstår du, jag menar att det blir någon sån här, att det trillar i någon jämlikhetsfälla, att vi har så här, vi äger halva huset var vi har halva lånet kvar, så att om jag dör, nej då ska jag minsann bara ta hand om min halva. Jag menar så här, det är ju inte jättemycket dyrare att försäkra då upp så att hela bolånet försvinner. Alltså förstår du hur jag tänker? Men jag så här, är det en tankefälla eller inte?
Jag tror att det är enkelheten. Halva ekonomin, halva lånet, det är någon enkel klick i rutan grej. Ja. Men jag tror ekonomin hos de flesta är mer komplicerad än så. Ja. Då är det liksom den här kostnadsnivån ligger kvar under en period. Ja. Vissa kanske har en lågt bolån men höga kostnader i övrigt. Ja. Du kan bo i en bostadsrätt där du har gått in med en låg insats men har en hög avgift. Och det vill säga att den ligger ju kvar på samma nivå. Ja. Så att ekonomin är inte så lätt som att halva lånet och sen är du kvitt. Utan det har nog blivit insålt i den här bolåneskyddsmodellen. Att två personer delar på tillgången och delar på lånet. Och så har man en livförsäkring som är kopplad på det sättet. Ja. Och så känner man, då är jag skyddad.
Ja.
Klart.
Mm. Ja, precis.
Ja, men det är jättespännande det du säger.
Ja.
Att det är mer komplext, eller komplicerat.
Så att om vi skulle säga till någon, för nu tror jag liksom folk sitter och lyssnar så här, shit, detta har jag inte heller tänkt på.
Nej.
Så att om man skulle liksom så här, ta ett steg bak, liksom så här, nästan pausa avsnittet, vilka är frågorna man ska ställa sig?
Ja, men jag tror att man ska inte tänka, okej, vad har vi för kostnader i månaden i det här? Ja, men vår familj kostar 30 000 i månaden att driva. Och i det så ligger det liksom ett antal kostnader. Några är kopplade till lånet, några är kopplade till huset, några kanske ligger på sidan om. Liksom. Ja. Det ska vara avgifter. Och sen så titta, okej, hur bidrar vi till det? Och hur täcker vi om en utav oss försvinner?
Ja. Så kan man säga, då skulle jag säga så här, första frågan är så här, är det inte kanske mer relevant att försäkra bort hela bolånet istället för bara en del? Hur stor del av kostnaderna kommer att vara kvar, liksom, behöver vi ersätta för att den andra ska ha en rimlig chans att bo kvar? Och kan man också säga, för någonting som jag tänkte på ett tag var så här, hur många, alltså så här, ja men efter skatt så drar jag in kanske, säg, för enkelhetens skull 25 000. Okej, då är det på ett år så är det 300 000. Då tar jag 3 miljoner, för då är det min lön efter skatt fördelat i 10 år. Mm. Kan man tänka så också? För då bidrar jag liksom till Caroline. För då får du in efter skatt. Om du tar de här 3 miljonerna så kommer de räcka minst 10 år. Investerar du dem och får lite ränta på ränta så kommer det räcka längre. Mm. Vad tänker du om det?
Jo, men då, enkelheten då, om du får ut ett engångsbelopp. Om Caroline får ut ett engångsbelopp, då kan ju du välja, okej, jag betalar av lånen med så här mycket. Jag behåller 1 miljon som jag använder till de löpande kostnaderna. Jag kommer i alla fall inte vilja bo kvar i det här huset om det händer, utan på sikt så vill jag flytta. Och då har man skapat sig en handlingsfrihet för att ställa om sitt liv.
Ja. Och det är det jag menar. Och det är kanske detta man egentligen ska göra, så att skissa ut detta scenariot. Alltså så här, vad är det som, om jag dör, eller liksom, eller om du dör, Vad är planen? Liksom, vad är de första tre stegen i den planen?
Det blir lite så makabert nästan. Men också bra.
Ja, men
det är så ovant att man skulle skissa ut vad är planen om du dör.
Ja, fast vet
men
vad,
det måste man ju kanske.
Jag fattar att jag är supernördig. Men det får man på köpet i detta. Jag gjorde ju det en kväll. Satt med Excelen och tänkte så här. Ja, men om du tar de pengarna så placerar du dem så och så här. Och sen så fick jag ju ut det. Som bara, fan Karo, du vet så här. Om jag bara tecknar den här beloppet. Fan, då kommer du inte ens märkas ekonomiskt att jag har dött. Och så var jag så glad. Och så
du var glad för det.
Och det roliga var att detta var typ så här, 2 på natten var jag klar. Karo skulle liksom så här sömndrycken gå på toa. Jag bara, Karo, kom och kolla. Entusiasmen var lagom. Men nu har vi också pratat så här. Engångsbelopp eller månadsbelopp. Mm. Hur ska man tänka?
Ja, men tillbaka till vem hur ser mottagaren ut om det händer mig någonting?
Ja.
Är mottagaren mer betjänt av att få ut en sudd varje månad? Mm. Eller är mottagaren bättre betjänt av att få ut ett större engångsbelopp?
Mm.
Och det kan ju se olika ut. Och vår huvudrekommendation är till barn att man ska ha ut ett månadsbelopp. Mm. Det är mycket, mycket enklare att hantera, så att säga. Och sen så tillbaka till det här, hur ser kostnadsstrukturen ut? Ska man lösa av ett bolån, ja, då är det bättre med ett engångsbelopp. Mm. Men har man stora löpande kostnader, ja, men då kanske ett månadsbelopp är väldigt bra under en 5-årsperiod eller under en längre period.
Mm.
Men jag skulle vilja backa bandet bara 2 sekunder här, Jan, för jag tänkte på det här. Ibland, det gäller att man inte gör det heller för komplicerat.
Nej,
så att många känner att jag kan inte sätta mig in i det här med livförsäkring, så jag orkar inte.
Nej.
Utan de flesta är bekänta med liksom ett engångsbelopp plus ett månadsbelopp. Och sen liksom, ja, hitta en rimlig nivå som passar sin ekonomi. Mm. För jag tror att det här med att sätta sig in och börja räkna. Det är ganska få som orkar det. Och så känner jag, då finns det risk att man inte gör någonting.
Yeah.
Mitt huvudbudskap är liksom, se till att skapa ett grundskydd ovanpå de här statliga och tjänstepensionsskydden.
Ja.
Och sen tweaka lite på beloppen. Men ett skydd där och teckna en försäkring, det är viktigare än att räkna in på minsta krona.
Precis, ja. Viktigt att ha en försäkring med, och gärna ett lite större belopp än att inte ha en försäkring.
Hur mycket brukar folk ha försäkrat sig för?
En snittfamilj tror jag ligger någonstans mellan 1,5 och 4 miljoner.
Mm.
Och jag tror att det hänger samman också med, beroende på om du bor i storstad med höga bostadspriser eller om du bor någon annanstans. Mm. Lite grann så.
Mm.
Ja. Bra. Hur länge ska man ha? För du också sa så här, tänk längre. Hur länge ska jag tänka liksom att jag ska ha den här livförsäkringen? Ska liksom så här, vi kommer ju komma in på det med premier och att det kostar mer när man är äldre, för sannolikheten att dö ökar ju drastiskt.
I andra försäkringsbolag.
Ja, precis. Precis.
Mm.
Men så hur, liksom så här, för nu har vi pratat utifrån den ekonomiska situationen. Jag menar så här, är det en åldersaspekt på det? Hur skulle du ge så här tankesätt?
Om man går tillbaka till de här nya tjänstepensioner, många har ju ITP1 nu om du är yngre, det vill säga du har en premiebestämd pension, du har nästan inget alls skydd i början, för kapitalet ökar i takt med att du blir äldre. Och då någon gång när du börjar liksom 50-55, då börjar kapitalet hamna på liksom med några nollor bakom. Liksom. Så att det är liksom ansenligt kapital. Och då finns det ju ett efterlevande skydd i den här återbetalningsskyddet där i. Liksom.
Mm.
Så att någonstans där, kanske vid 50-55, då kanske den här börjar trappa ner. Och då ofta, så det beror ju på när man har skaffat barn. Men då kanske man inte har så många år kvar med försörjningsbörda mot barn heller. Men de flesta har ju ett behov av livförsäkring, tror jag, till någonstans 60-65.
Mm.
Och sen måste man också tänka att de här skydden som du får då via TGL och annat, de börjar trappas av i 55.
Mm.
bolåneskydd och annat.
Ja, och beloppen så, ja, som betalas.
Så att, det kanske då har du ändå ett behov av en individuell försäkring fram till 65 för att de andra skydden trappas av.
Ja. Mm. Och återigen, särkullbarnsproblematiken försvinner ju inte för att jag är 64. Så att återigen, så här, viktigt. Axel E. skrev också i forumet, om vi hoppar tillbaka lite kring bolåneskydd. Då skriver han så här, Axel E. Låneskydd låter inte klokt. Dels är det dyrare att teckna en ren livförsäkring, jämför till exempel beloppen. Men dels riskerar du bli livegen i din bank. Om du ska byta bank eller bolån, så, och det här kommer kickan, då måste du fylla i en ny hälsoblankett. Har du en oren hälsa så riskerar du att aldrig mer kunna byta bank. Mm. Men så här, jag älskar ju forumet. Detta hade jag ju aldrig tänkt på själv. Att det kan ju ske sån här, att vi pratar ju så här att livförsäkring, det är ju bara att teckna, men så är det ju inte. Utan när...
Men vi har ju upplevt något typ liknande med vår katt. Vi kommer aldrig kunna byta försäkringsbolag för henne.
Jaså?
Eftersom hon har ju haft någon hälsogrej. Mm. Så skulle vi byta nu så skulle vi fått ett mycket högre premiebelopp att betala in något annat försäkringsbolag. Mm. Det var sånt som inte jag heller tänkte på förrän någon sa det till mig. Så, men du får resten.
Ja, men då, där tycker jag är en poäng. Det är ju tillbaka till det här som jag sa, tänk långsiktigt från början. Ja. För att när du är kanske 30-35, då är du kanske kärnfrisk. Ja. Men det kanske du inte är. Du kan dragit på dig någonting och när du vill komplettera dina försäkringar när du är 50 plus. Och då är det mycket svårare.
Ja. Och detta är för att det var många som var så här, men jag har bolåneskydd, jag behöver inte. Men detta är så här. Jag brukar alltid säga så här, assumption is the mother of all fuck-ups. Och detta är typ så här assumption som man annars inte hade tänkt på. Och sen var det också någon som skrev så här, vet att kloka bankrådgivare avråder vid bolåneskydd vid särkullbarn.
Mm-hmm.
Mm. Och jag gissar, det står inte så mycket mer, men min rimliga gissning är så här att ja, bolåneskydd betalar av bolånet, men det kan ju inte ge de pengarna till det där särkullbarnet som ska ha ut sitt arv direkt. Så kan man också säga, kan vi säga det liksom så här generellt, inte alltid, men att bolåneskydd vid särkullbarn, det är inte en bra lösning.
Ja, det finns en poäng där, och det finns också en jag vet att det finns vissa banker som har gått ifrån den här bolåneskyddsdelen, att avlider en så betalar banken av lånet, så att säga. Och istället så har man en separat livförsäkring, så att du har ett skydd kopplat och så faller livförsäkringen ut till förmånstagare som själv får välja om du betalar av lånet eller om du använder pengarna på annat sätt. På grund av det stöter på ibland problem med särkullbarn och saker när du liksom bandlar ihop ett lån med en försäkring. Mm. Mm.
Jag kan säga så att vi har aldrig haft något bolåneskydd. Jag har inte varit ett fan av det där. Och sen har jag ju varit så att det är säkert banken som försöker lura mig här. Det är det de försöker liksom skydda sin egen rumpa istället för att hjälpa mig. Men jag tänker så här. När är det livförsäkringar generellt inte gäller? Alltså så här, till exempel kampsport eller extremsport eller... Jag fick ju för mig en gång att jag skulle åka till gränsen till Somalia mot UDs avrådan. Och då insåg jag så här efteråt att det var kanske inte så smart.
Nej, men och det är ju olika i olika villkor beroende på var du har det hela. Men det här med att åka in i en krigszon till exempel, då kan det finnas undantag.
Semester i Ukraina är inte så smart.
Nej,
utifrån livförsäkringsperspektiv.
Nej. Solsemester, ja. Och likaså vissa typer av extremsporter, eller när du har ett yrke som är extremt riskfullt, om du skulle vara liksom dykare på en oljeplattform till exempel, så kanske det då finns begränsningar i villkoren där.
Ja.
Men det är väl egentligen, det är olika på olika bolag och hur de här villkoren ser ut, så att det man kan inte säga bara
generellt,
men lite så här sunt förnuft. Och sen så har de flesta också en klausul, så att begår du självmord inom kort från det att du har tecknat en försäkring, då kan det också vara så att, så du liksom, tar en livförsäkring och så veckan efter hittar du på något dumt så att säga. Och då kan det också vara ett undantag från det.
Okej, okay, jag trodde att det alltid var så. Det har man sett på filmer att självmord gäller aldrig.
Nej,
men så är det.
Nej, nej, precis. Mm. Men jag har inte ens tänkt på det med yrke. Att om man har ett riskabelt yrke då kanske det är liksom att man märker det på livförsäkringsvillkoren.
Men, ja, men om, alltså, om jag privatdyker...
Ja.
Då är det, och skulle det hända mig någonting, då de flesta livförsäkringar trillar ut. Men om jag har ett yrke
statistiskt måste det ju vara någon typ av dödlighet.
Ja. Och då finns det en högre risk liksom, ja, i en sån.
Ja. Ja. Men så här, till exempel, om man jobbar, för det var någon som skrev också så här, om man jobbar inom försvaret eller liksom så här, har de egna försäkringar eller...
Ja, de har ju egna utifrån sina kollektivavtal på det sättet. Okay. Men jag kan inte alla, nej, bolagens villkor när, nej, det gäller, nej, just...
Ja. Sista, för någonting som jag tror är relevant för vår så här, utlandsvistelse.
Mm.
Alltså om jag är så här, nej men jag vill inte vara i Sverige mellan oktober och mars. Jag är borta 6 månader eller sånt. Är det någonting jag ska tänka på där? Att jag bor utomlands halva året? Eller det är inget... Hur är det hos er? Du behöver inte svara för andra.
Hos oss är det... Du ska vara skriven och ha varit bosatt i Sverige när du tecknar försäkringen. Så att kommer du hit och varit utomlands boende och kommer direkt in till Sverige, då kan du inte teckna försäkring direkt, utan då kan du behöva göra en läkarutlåtande eller någonting sånt. Men däremot när du har tecknat försäkring och har en försäkring, då kan du åka utomlands och bo resten av ditt liv utomlands.
Okej. Okay. Är där någon vanlig så här, missuppfattning kring livförsäkringar? Märker ni så här, att ja, men detta är en missuppfattning eller ett misstag som folk har gjort?
Jag tycker att de flesta som vi har kontakt med är ganska pålästa och kloka liksom, i sina resonemang. Sen de flesta som har frågor... är mer utav att egentligen få bekräftat det de redan har en uppfattning om. Och det som kommer frågor om, det är egentligen det här med, ja men hur ska jag säkra att mina barn får det här, eller om jag har liksom, så att det inte går till fel och sådana saker. Men i händelse utav dödsfall så tar ju vi in utdrag från skatteregistret, så vi ser ju vem som är connectad med liksom, den här försäkringen och det enda som vi brukar säga är det här med att när man skriver namngivna förmånstagarförordnande, att jag vill att den här pengen ska gå ut till min sambo Lisa, och sen visar det sig att vid dödsfallet att Lisa är inte sambo längre, utan det är någon annan som är sambo. Vem är det då som ska? Så inga såna här liksom,
tvetydigheter,
bort med det. Men det jobbar alla livbolag med liksom. Så får vi in något sånt och ringer vi upp och säger det här måste vi skriva om, för det är de här generella liksom, sambo, make, partner, andra hand barn eller tvärtom, eller barn i första liksom, ja.
Så här, har det hänt så här, typ som han Stenbeck som hade så här, okända barn, är det ett problem eller hur?
Det är ju inte ett problem för oss, för att vi ser ju vem som är registrerad som barn.
Okay.
Men däremot kan det säkert förekomma diskussioner.
Att det är inte okänt för er, men det är okänt för partnern.
Ja, eller för andra barn att här dök upp ett syskon. Men det är ju inget som vi får reda på eller märker, utan vi bara konstaterar att vi får in vem som är connectad med den här personen.
Ja men bra. Vi var inne på det när vi började avsnittet, så sa du så här, ja men en av fördelarna som jag gillar med er, som är också så här återigen, man måste tänka längre än näsan räcker, det är så att ni blir inte dyrare när du blir äldre. Kan du förklara och säga någonting mer om det?
Vi har ju egentligen två garantier i vår försäkring. Det ena är ju utfallande belopp. Du väljer en livförsäkring på 1 miljon. Det betalar vi ut. Det är lika hos alla bolag. Vi har en till garanti. Vi säger att premien inte blir högre i takt med att du blir äldre, utan du har samma premie under hela försäkringstiden. Det garanterar vi också. Och det innebär att det överskott som genereras i vår produkt, det får du avkastning på, och allt överskott då som finns kvar när du överlever din försäkring, vilket de flesta gör, den får du ut som en slutåterbäring. Skulle det hända någonting på vägen, så skulle Caroline då få det överskottet som förmånstagare på försäkringen.
Mm. Mm. Och för att detta vet jag också, och vi ska göra det en specialare där vi jämför det här, vad blir detta en lång tidsperiod? För att spontant så kan det ju se ut, man går in och googlar livförsäkring och så har man någon så här, men vänta, detta kostar kanske en 100-lapp för mig i månaden just nu om jag är 30 år. Medans hos er så är den initiala kostnaden kanske en 1000-lapp. Men hur ska man tänka för att göra en korrekt jämförelse? Och sen så här, med att vi har ett specialavsnitt där vi tittar på detta Excel, men de breda penseldragen.
Ja, men de breda penseldragen. Tillbaks till det här med att tänk, hur länge har jag behov av försäkring? Jag är 35 idag, alltså inte jag är mycket äldre, och jag vill ha en försäkring i 20 år, för då är mina barn utflygna. Okej, hur mycket kommer jag betala i det andra bolaget för en försäkring?
Och över hela livsperioden, ja, av försäkringen.
Precis, hur mycket kostar det då i det bolaget att vara 45 år?
Mm.
Och hur mycket kostar det i änkan att vara 45 år? Ja. Och hos oss så säger vi att premien är garanterad, den blir aldrig högre. Och tecknar du dessutom en försäkring med en engångsutbetalning så kommer vi sänka premien med återbäringen. Så den kommer gå ner mot en fjärdedel mot vad du betalar
initialt.
Så betalar du 1000 kronor i kvartalet initialt så kanske den kostar 250 kronor i kvartalet om 10 år.
Precis, medan den på det andra bolaget kan kosta gått från 100 kronor till 400 kronor i månaden.
Mm.
Så att detta är, och jag kan säga så att många, för jag, när jag gjorde liksom research så är det många bolag som inte ens ger priserna. Utan så här, du matar in ditt, loggar in med BankID och så får du din offert vad det kostar nu. Men så får du inte ens reda på vad det kommer att kosta sen.
Men får jag också bara göra en kommentar till det där? För det är ju också en sån här försäkringsnördsdel i det här.
Ja.
Vår försäkring, vi avtalar hela den här försäkringstiden. De andra bolagen har ettåriga avtal. Det vill säga att de har rätt att förhandla, även om du får tag i deras prislista, så har de rätt att en gång om året ändra den här prislistan. Så har de en dålig lönsamhet eller vill prisa in sig på marknaden, så kan de höja eller sänka premien, inte bara med din ökade risk för att dö, utan också beroende på vad de har för ekonomi bakom.
Mm.
Så att det är ju ettåriga avtal, precis som en hemförsäkring, precis som en bilförsäkring som de jobbar med. Och det kan påverka dig både negativt och positivt.
Och vad blir då, för att detta är sånt som jag tror de flesta, och jag inte kan heller. Och vad är skillnaden då med er? För att då tecknar vi, okej, jag vill ha detta här nu, då tecknar jag detta för fram tills jag är 65, till exempel. Så att, vad är fördelen med att ha det på det sättet som ni har det?
Ja, det är ju förutsägbarheten i att du vet hur mycket du kommer betala.
Ja. Utifrån ett maxtak.
Eller utifrån ett maxtak.
Jag kommer aldrig betala mer än det här.
Nej, precis. Och sen också att eftersom vi är helt ömsesidiga. Du blir ju delägare i bolaget. Det vill säga det finns ingen annan som ska ta del av det här överskottet som genereras i försäkringen. Utan den tillfaller ju dig, eller om det händer dig någonting, dina förmånstagare.
Ja.
Så att det finns liksom inget spill, om man får säga så.
Ja. Och här blir också ett ganska vanligt missförstånd. Som jag tror, och jag gärna du får förklara. För att ofta så tror man så här att det betalas in premier. Och sen om någon dör så betalas liksom försäkringen ut utifrån de pengarna som har betalats in på premierna. Men ni har ju liksom en ganska många miljoner som ni förvaltar. Mm. Så kan du göra liksom kopplingen, hur hänger liksom det här med återbäringsränta? Alltså hur funkar det där hos er?
Ja, men kunderna betalar in premier och har gjort så under många år. När vi sätter premien på kunden så tittar vi på risken att dö. Vi tittar på liksom antagen avkastning på kapital. Vi tittar på antagen kostnad att driva det här bolaget. Vi tittar på skatt. Det blir liksom som en resultaträkning. Och med det då så räknar vi ut så här stor i premien. Och blir då avkastningen högre, risken, alltså vår dödsfallsrisk i bolaget lägre, och de här delarna går åt rätt håll, då skapar vi ett överskott. Det är bolagets riskkapital. Det riskkapitalet fördelar vi ut och allokerar, så att vi har inte tilldelat det, men vi fördelar ut det så att du har en andel av det här riskkapitalet, du har en andel av det här riskkapitalet, jag har en andel av det här riskkapitalet, vi är alla som har försäkringar på det sättet. Och det är det som vi kallar för försäkringskapital som du får i ditt årsbesked.
Ja.
Och det riskkapitalet, det överskottet då, får man en avkastning på.
Och detta investerar ni, liksom, ni äger en fastighet i Stockholm, ni investerar i aktier, ni investerar i räntor och ni investerar det liksom i en sån här, ja men vad ska man säga, en ganska traditionell portfölj.
Ja.
Mm. Så för detta tror jag är liksom viktigt att man förstår. Och nu ska jag, vet inte om du har läst detta, men detta var Bronco-kid, alltså Bronco-kid var on fire. Och så skrev jag till honom privat, så detta har inte syns i forumet. Så jag skrev till honom så här privat, du, ja men Niklas kommer hit, du verkar ju kunna livförsäkringar. Vad tycker du om änkan?
Mm.
Och då skriver han så här, det är givetvis omöjligt att ställa vanliga bolag som tillhandahåller olika produkter och som löpande delar ut avkastning mot ett bolag som specialiserar sig enbart på en riskprodukt där utbetalning av överskott och avkastning ligger fram i tiden. Men, skriver han så här, men skulle ett vanligt livbolag visa de siffrorna som pupillen visar så skulle spara och stå i kö för att bli kunder. Ta till exempel solvensgrad som är ett mått på hur tillgångarna är värda i förhållande till de framtida garanterade åtaganden som bolaget gjort. Så är det exempelvis för Skandia 213%, SEB 300%, alltså de har tre gånger mer pengar än åtagen, AMF 228%, NK på pillkassan 917%. Så som sagt, jämförelsen haltar då förutsättningarna inte är likvärdiga. Men det är väldigt fina siffror.
Tack.
Men då ska man också sätta detta i relation till att då, ta AMF. De har 4 miljoner kunder. Och om jag läste på er hemsida rätt så är det så här, ni har 2700 utestående försäkringar. Så att AMF har ju liksom hundratals anställda, jättestor organisation. Och ni är ju några personer på kontoret. Vad tänker du är mer liksom är viktigt att veta i den här differensen mellan liksom er och andra? Vad är liksom, vad särskiljer det mer eller vad borde man veta?
Ja, men jag tror att dels är det de här siffrorna, men det är också det här, vi har en affär, det är livförsäkringar bara. Ibland så går man in och så tror man att det är en sparprodukt. Det är inte en sparprodukt, det är en livförsäkring, men du får tillbaka allt överskott tillbaka till din produkt. De andra bolagen, de har ju en hel portfölj med olika produkter och där man kanske har någon produkt som är lite mindre lönsam och någon som är mer lönsam och ger och tar beroende på hur marknaden ser ut. Vi kan ju bara jobba med våra egen
livförsäkringsaffär
och vi blir mycket, mycket mer smala, men vi blir ju också specialister liksom på det sättet. Så att det är både enkelt och svårt att göra på det sättet som vi gör.
Ja. Men när jag upptäckte er, alltså säg att det nu var 10 år sedan, ni får kolla det sen annars, för jag blev nyfiken på hur länge jag varit kund. Men när jag gjorde, för nu har ni på hemsidan att man kan gå in så på enkepupillkassan.se. Och då kan jag göra så att jag matar in mitt personnummer och sen kan jag dra att jag vill testa 1 miljon och så får jag 2 grafer. Så här kommer din premie se ut, den kommer sjunka så här och detta är ditt preliminära liksom, eller uppskattade återbetalningsbelopp. Och det som jag gillade var så att när jag gjorde det och fram till nyligen så var det ju så här att det beräknade jag skulle få tillbaka var ju typ alla premierna jag har betalat in.
Mm.
Och då kanske jag tänkte fel, men då var det så här för mig så här, jaja, jag kan välja då ett annat bolag och betala kanske en lite lägre summa idag som blir mycket högre i slutet. Men om jag inte dör så är de pengarna borta.
Mm.
Här betalar jag in lite högre summa som minskar över tid och lever på min 65-årsdag, ja men då får jag tillbaka hela liksom beloppet. Och då har det varit som liksom så här, jag har lånat ut pengarna till er. Jag har inte fått ränta på dem, men istället för ränta så fick jag liksom det här att om jag dör så faller det här beloppet ut. Kan man resonera så? Eller om jag skulle liksom sälja in det så, vad säger du då?
Ja, men jag tycker du absolut kan resonera så, men man måste tänka ändå att det är en livförsäkring du köper. Du köper ett försäkringsskydd, det andra är en bonus.
Ja. Ja.
Eftersom vi kan inte garantera det hela, du kan inte ta ut de här pengarna när du vill. Mm. Det är liksom inte disponibelt på det sättet. Men som du säger, de flesta som avslutar sina försäkringar nu då, när försäkringstiden har löpt ut, de får ju tillbaks premien och lite till.
Ja, till och med.
Till och med, ja. Så jag menar, det, och ju längre tid du har varit försäkrad hos oss, ju mer större andel får du ha varit tillbaka. Så det är det jag menar på. Det är inget spill.
Nej.
Det är liksom, pengarna brinner inte inne på det sättet. Och då tillbaka till det här som vi pratade för länge sedan.
Så det blir party när vi fyller 65 och försäkringen slutar gälla, då får vi en summa pengar. Jag kan vara sambottligt, tror
jag. Nej, det är jag absolut, Jan, men det är så värst mycket party. Tyvärr inte när man är 65, kan vi vet inte. Vi vill bara ha en lugn kväll med en fin flaska vin. Ja.
Jo, men det kommer ju vara ett antal tusen.
Ja, jag förstår det. Det är nästan så lite ofattbart att det kommer komma då.
Ja,
ja. Men det är det ju.
Ja.
Ja, men det är ju, jag kan inte säga postkodsmiljonären liksom, men det är ju liksom så här, jag tror många inte tänker på eller har räknat med att här fall det ut 70 000 på någon fick 150 000, och alltså det är ju ansenliga belopp som kommer ut senare.
Ja. Mm. Men och återigen, så här, viktigt att betona, detta beror på hur gammal man är, hur länge man tecknar, hur det går. Men där kan man också säga så här, det har ju gått bra för er med den här förvaltningen. Jag vet ju till exempel när börsen var det 2022 gick back med 20%, då gjorde ni ett plus minus noll resultat. Mm. Och sen har ni ju haft en ganska hög återbäringsränta, vet ju att ni har blivit intervjuade i flera medier kring det där. Vill du säga någonting kring liksom så här historiken? Eller?
Ja, men när man tittar på siffrorna, vi har ju haft en snittavkastning, nu har jag inte, men ungefär på 9,5% de senaste 5-6 åren. Och då har det ju varit nedgångar och uppgångar under den här tiden, men vi har varit branschledande liksom i den här portföljen som vi har haft. Och sen så delar vi ut det. Så vi har ju under hela 2023 har vi haft 16% återbäringsränta till våra kunder, och det är ju unikt. Det är ju fantastiskt.
Ja,
liksom. Ja. Mm. Och fortfarande så har vi en kollektiv konsolidering som ligger högt.
Precis. Bra. Och jag tänker så här, för nu vet jag sen historien, så kommer det vara någon som är så här supernördig som är så här, ja men... om jag tar den här lägre premien på ett annat bolag och så investerar jag mellanskillnaden mot det premien på Enkan, blir inte det mer lönsamt att göra på det sättet istället för att låta Enkan förvalta det? Och då kan jag säga till dig så här, det kommer ett separat avsnitt där vi tittar på det här och vi gör ett antal antaganden. Så att vi tar hand.
Du har redan gjort det själv, eller hur?
Nej, men det var en av frågorna som jag bad Niklas här förbereda. Alltså Niklas har gjort en fin Excel. Men jag tänker det kommer ta oss en stund att gå igenom det. Och jag tänker det är inte så relevant för alla. Utan jag tycker liksom så här, tittar man på det från ett långsiktigt perspektiv. Och så tänker liksom i så här 1, 2, 3 steg istället för bara ta så här, banken erbjöd bolåneskydd på min del av bolånet. Så upplever jag så här att ja, men Enkan hamnar ju väldigt högt där. En sista grej som jag tänkte där, för att i den här, när man är inne på er hemsida Enke på Pilkassan, så kan man välja försäkringsperiod och premiebetalningsperiod. Vill du säga någonting om det där? Det vill säga att jag kan ha att försäkringen gäller längre än vad jag betalar premier. Är det rätt tolkat?
Ja, du kan ju betala din premie för försäkringen som ett engångsbelopp. Så du kan ju betala allting idag och ha ett skydd som gäller i 30 år om du vill. Eller också som många väljer att säga, okej, jag betalar min försäkring fram till jag är 50, men jag vill ha ett skydd fram till jag är 65. Och betalar du då in de här premierna, det innebär ju att då har du ju också en större andel av bolagets riskkapital och får avkastning på de här premierna på ett annat sätt. Så att utfallet kommer det i den här kalkylen kommer ge mer tillbaka till dig som kund. För du får ju vara med och förvalta de här pengarna tidigare. Liksom.
Ja. Ja. Och är det, för jag tänker så här, kanske felaktigt, men det borde också vara relevant när man blir äldre. Att jag har kanske så att den här löper efter 65, men då behöver jag inte betala premierna för att jag kanske har lägre pension, men jag har betalat in dem under tiden i mitt arbetsliv. Kan jag tänka så?
Så kan du tänka, och dessutom har vi en villkorsdel att alla premier ska vara betalda före man fyller 70 år. Så att vill du ha en försäkring som går till 80, så måste du ha betalt försäkringen klart fram till du är 70.
Okej.
Okay. Ja. Mm-hmm. Så att det är också en sån del. Men framförallt så är det de här med kortare premiebetalningstid, det är ju attraktivt kanske för egenföretagare och sådana, för där man liksom att betala av ett bra år i bolaget, så kan man höra av sig till oss och säga okej, jag vill slutbetala min premie nu, så får man liksom en faktura, så är försäkringen klar, även fast den gäller i 20 år till.
Ja, precis. Bra. Är där något så här, för jag tänkte att vi ska runda av och sen kommer vi ha ett bonusavsnitt där vi tar med liksom läsarfrågor och olika scenarier som har skickats in. Är det någon fråga som vi borde ha ställt? Något som vi inte har pratat om?
Nej, inte som jag har i huvudet just nu.
Nej, men det var väl ett gott betyg. Då, en sista fråga som vi brukar ställa till alla så här inom, vi brukar ta det inom finans, men du kan få svara på det inom försäkring. Vilket är det sämsta rådet du har hört där ute när det gäller livförsäkringar eller försäkringar överhuvudtaget? Så här, när du läste detta så var det så här, nej, nu hade någon otur när de tänkte.
I mean, de sämsta råden, det är ju det som jag hör ibland när man har fått ett råd att man ska avsluta alltså de här gamla ordentliga försäkringarna. Det kan vara knutet till ett kollektivavtal, det kan vara någonting sånt, och sen inte teckna något nytt, och så klarar man inte av en hälsoprövning eller gör något sådär. Det här försäkringar, det är långsiktigt. Det är liksom tillbaka till det. Och det här kortsiktiga för att tjäna några kronor här och nu, det är inte därför man tecknar en livförsäkring, utan det är för den långsiktiga tryggheten. Och vissa rådgivare kan ibland peta på det, och det är väl det som jag kan ibland bli. Men herregud, vad är det här som du har fått för råd?
Ja, det är bara en fråga också. Så här. Säg att förutsättningarna förändras. Att jag har tecknat det. Jag har ambitionen att göra detta i 25 år. Men nu till exempel så här, men jag har inte råd, eller liksom, du vet, jag vill sluta. Det är inget som hindrar mig från att, liksom så här, om jag tecknar en försäkring, är att nu är jag livegen under försäkringsperioden.
Ja, du kan ju alltid sluta betala premien. Hos oss så sätts försäkringen ner i fribrev, så att du liksom, du sänker, okej, jag har betalt in motsvarande halva min försäkringstid. Ja, men då sänker vi försäkringsbeloppet. Så var det försäkrat för 1 miljon, så kanske du är försäkrat för 500 000 nu. Och då, det ligger det kvar, så behöver du inte betala mer.
Ja. Och det är viktigt att veta också, så att man inte tänker så här, nu ingår ett 30-årigt avtal och det kommer ju aldrig komma ur. Det är liksom inte det som man gör.
Jag kom på en grej som vi inte pratat om. Det är ju det här med hälsodeklaration, och vi får ju ibland frågor från kunder som, ja men jag är inte fullt frisk. Hur kan man tänka där? Och där är ju lite olika på olika bolag, men hos oss gör vi alltid en individuell prövning utav hälsan. Så även om du har fått nej hos ett annat bolag, så behöver det inte innebära att du får nej hos oss. Vissa bolag är snävare i sin syn på hälsa. Liksom. Antingen är du frisk eller också är du inte frisk och får försäkring eller inte. Vi gör alltid en individuell prövning, och det kan innebära att du får en försäkring, men du kanske får en lite högre premie eller en kortare försäkringstid än vad du har ansökt om. Men det viktiga är ju när man ansöker om försäkring att man är ärlig.
För annars kan försäkringen bli ogiltig.
Ja, om du har ljugit, undanhållit fakta.
Ja, precis. Men jag tänker så här, att vi rundar av det, för du får ju komma tillbaka här 2 avsnitt till. Men jag rekommenderar så här, man går in på enkelpupillkassan.se och där kan man klicka sig fram och göra det här experimentet med beloppen och etc. Men jag vet också att man kan ringa er på 08 106 000, och ni har också kontor i Stockholm. Men där kan man inte bara promenera upp, man får ringa eller boka tid innan, gissar jag.
Precis, och sen så det som vi också lanserar nu, det är det som vi kallar för frukostklubben, att man kan vara delaktig i vissa utskick från oss och att vi bjuder in till lite intressanta dragningar på kontoret. Så vill man prata mer och nörda ner sig ännu mer i försäkring så, så gå in på hemsidan och anmäl dig där.
Ja, det var roligt att jag skulle faktiskt säga det, för det gjorde jag igår. Så var jag så här, gud, och så här, någon som vill prata nördigt om försäkringar. Så var jag så här, detta,
äntligen.
Äntligen, detta har jag anmält mig till. Mm. Mm. Du, Niklas, ett stort tack för att du kom och tack för det ni gör och att liksom, nej, men dela med dig av din kunskap här om livförsäkringar.
Tack, jätteroligt att få vara här och få ha det här roliga snacket.
Ja, men, eller,
om det här allvarliga ämnet ska jag säga. För att det är ju, ja,
men så är det viktiga. Också.
Ja.
Och sen för dig som vill så har vi ett bonusavsnitt där Niklas svarar på specifika frågor. Och sen har vi också för dig som är så här, jag vill räkna, så har vi ett Excel-bonusavsnitt också. Tack så mycket.
Tack. Tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.